Nu hörs det, ja. Ja, det hör jag till och med själv att jag hörs. Det är en väldigt speciell helg det här på hösten, allhelgona helgen. Det väcker så mycket tankar, så många minnen av de som har lämnat.
Du fick den för högt upp, du har den där
uppe. Oj du.
Där ska du.
Ja.
Nu du.
Jag hade ju ingen spegel att titta mig i, så jag såg inte hur den hamnade. Nåväl. Ja, men alltså, för att vara personlig så kan jag så gränslöst sakna min äldsta syster som gick bort för 4,5 år sedan. Ja, men så där har vi det. Men vi ska också uppmärksamma dem i vår församling som det här året har fått lämna oss. Och vi tänder ljus här. Det är ju Lisette Johansson. Hon dog den 27 i första var det väl, ja. Eller jag har antecknat lite dåligt. Det var Lisette. Sen var det ju också Bertil Johansson som lämnade oss den 10 maj. Lisette och Bertil, de hade någonting gemensamt tycker jag. Det var det här att de spred så mycket glädje. När jag vill kan jag liksom höra Lisettes glada skratt. Inte minst när vi försökte klämma ihop oss i bilen till väckelsång till andakt där på servicehuset. Och Lisette, hon skrattade och det var så mycket positivt. Så tänkte jag på det rika hennes barnbarn skrev på Facebook att en ängel har lämnat oss. Ja, någonting sånt där, så fint. Och Bertil, jag kanske inte minns hans skratt så som jag minns Lisettes. Men att han spred så mycket glädje, så mycket värme. Bertil, han var en person som det var väldigt lätt att tycka om. Så var det ju. Sen var det ju så här också att Gunilla och Bertil, det var som ett begrepp. Så det är så märkligt att inte Bertil finns med dig, Gunilla. Men du vet att han är i himlen. Det var ju så fint det där sista natten där när han sen somnade in, att han talade om sin tacksamhet över att ha en tro. Ja, nu ska vi tacka Gud för de här båda kära vännerna, Lisette och Bertil. Herre, nu tackar vi dig den här stunden för båda de här vännerna som på olika sätt har stått oss nära. Familj, släkt, vänner, församling. Ja, de har betytt så mycket på så många olika sätt. Tack Herre för deras livsgärning och deras gärningar kan vi tänka som följer. Även fast de har lämnat oss här, så deras gärningar, deras minnen, allt det goda de har gjort, det finns kvar. Tack Herre. Amen. Jag har två ord. Det första är gäst. Det andra är främling. Vad är en gäst? Ja, jag tänker så här att det är någon som kommer till mig på besök. Vi är båda glada för kaffe och fika och vi pratar och umgås. Men den här personen bor ju inte hos mig, utan den här gästen har ett annat hem. Och när vi har fikat klart och pratat av oss så går gästen hem till sig. En främling då? Ja, det är väl någon som kanske jag inte känner lika väl som den här gästen som kom och fikade. En främling. Kanske det är en person som kommer från ett helt annat sammanhang, ett helt annat land. Vi har inte samma språk. Det är kulturskillnader. Ja, det är mycket som kan skiljas mellan mig och främlingen. Men när vi bodde i Nässjö så jobbade jag mycket med närradio. Och jag minns det tillfället när Hessan som kom från Iran var gästen som jag samtalade med i det här programmet. Och vi samtalade just om det här att komma från ett helt annat land. Komma till Sverige. Jag sa, men Hessan, vad är det du saknar från Iran till Iran där han bodde? Det är mycket. Alltså, Iran är ju mitt hemland. Jag saknar dofterna. Och så sa han då att innan vi flydde då, när vi hade bestämt oss försöka komma iväg. Det var ju mellan kriget pågick mellan Iran och Irak. Då gick jag runt i min barndomskvarter och tog in allt det här med husen, gatorna där jag hade vuxit upp. Ja, nu en främling i ett främmande land. Vi går nu till Hebreerbrevet. Det är en av dagens texter i kyrkoåret, Hebreerbrevet 11, vers 13 till och med 16. Och här i Hebreerbrevet 11 ska jag förklara också för den som kanske inte är så hemma i det här. Att i Hebreerbrevet 11 så berättas det om de människorna som levde då på den gamla testamentets tid. Det var Noa, det var Abraham, det var Sara och så vidare. Och så räknas upp väldigt många. Men så står det så här i vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt det vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. Han har förberett en stad åt dem. Ja, de kunde återvända till exempel Abraham då. Som gav sig iväg väldigt osäkert vad det skulle innebära. Men de hade det här. De väntade på ett annat land. De kunde inte gå tillbaka till det som hade varit tidigare. I min barndom, och det är ju länge sedan, så talades det väldigt mycket om Jesu återkomst. Att Jesus ska komma tillbaks till den här jorden. Och, alltså det var ständigt närvarande som jag minns det. Egentligen på gott och ont. Man ska ju leva med det här, men det blev också, för mig var det skrämmande. Så det kunde vara så här, pastorn till exempel avslutade gudstjänsten så här. Om Gud vill och Jesus dröjer så möts vi nästa vecka. Så bokstavligt närvarande var den här tanken på Jesu återkomst. Och då tänker jag så här att idag har vi väldigt mycket tappat det perspektivet. Jag vet inte hur ni tänker, men jag känner nog så ändå att men det är inte på samma sätt som då när jag var barn. Det är ju väldigt mycket även bland oss som bekänner en tro på Jesus att det här och nu som gäller. Ja, vi lever väl i en väldigt materialistisk tid. Ändå väldigt mycket handlar om vad jag har och vad jag, vem jag är på det sättet. Kanske dags att tänka om. Att få det här perspektivet att Jesus faktiskt ska komma tillbaka. Så tänker jag så här också att även om han dröjer, för det står i Bibeln att ingen vet när, utom Gud då, när han ska komma. Och om han dröjer så är det ingen lätt tid. Ingmar var inne på det i inledningen här. Och vi skräms av allt som sker i vår värld, eller hur? Och det som sker i vårt land också. Men på tal om det där med materialismen och så, ska man ju naturligtvis ha omsorg om sina ägodelar och sköta. Men att inte sitta fast i det. Gäst och främling. Jag har ett tredje ord också. Och det är ordet pilgrim. Vad är en pilgrim? Jag kollade det och fick en bra förklaring. En pilgrim är en person som gör en vallfärd, resa till en helig ort. Jag tar det en gång till. En pilgrim är en person som gör en vallfärd, resa till en helig ort. Och då tänker jag ju naturligtvis att våra liv här på jorden är som en pilgrimsvandring. Och då också med en helig ort. Och det är himlen som resan ska leda till. Och den börjar vid korset när vi ger våra liv åt Jesus, tar emot frälsningen. Jag har aldrig gjort någon pilgrimsvandring så. Det kanske finns de här som har gjort det. Däremot har jag vandrat väldigt mycket. Både här i Småland och framförallt upp i norra delarna, Sarek och sådär. Det är väldigt speciellt om man ska ut på en lång vandring, kanske en vecka eller så. Vad man packar ner i sin ryggsäck, det tänker man väldigt, väldigt noga med. Och då tänker man så här att vad är absolut nödvändigt? Ja, man kan ju konstatera direkt vissa saker. Man måste ha mat. Det går ju inte annars. Man behöver ett tält att sova i, sovsäck och stormkök och något ombyte kläder. Men man sorterar bort allt som inte är absolut nödvändigt. För hur ska man orka med den där tunga ryggsäcken annars? I en oländig terräng dessutom. Ja, men vår vandring då, pilgrimsvandringen. Vad är det som är nödvändigt? Vad kan jag sortera bort? Vad är det som tynger ner mig? Ja, jag får försöka sortera bort det som hindrar mig. Det som hindrar mig både att se Jesus och målet då, som är himlen. Och göra mig av med det som hindrar. Det kan ju vara att jag sitter fast i materiella saker. Men det kan lika väl, och det känner jag för mig själv, liksom så här, saker inuti mig som upptar för mycket av vad ska jag säga, mitt tänkande, och det blir som ett hinder. Det kan vara att man grunnar på saker man har gjort fel och, eller självförakt. Det kan vara allt möjligt. Men att få överlämna till Jesus. Och man kanske får fortsätta att brottas med det man har problem med. Men ändå försöka överlämna till Jesus. Göra mig av med det som hindrar. Vad är det då som är nödvändigt på pilgrimsvandringen? Ja, det är lite samma som på den där fjällvandringen. Man måste ju ha mat. Ja, annars dör man andligt om man inte får mat. Och Bibeln, Guds ord, det är ju den andliga maten som jag får förse mig med. Det är väl så här att ibland är det svårt att läsa Bibeln. Det är som att man inte fattar vad det står. Och det blir inte av och så. Men hur det än är, om man har lite problem med att läsa Bibeln, så ska man fortsätta ändå. Man kan läsa små korta stycken och läsa evangelierna och så för att få den här mättnaden. Och jag tänker det lilla barnet, bebisen, får ju flytande föda. Men det går ju, ett barn kan ju inte leva år efter år på bara det här välling och modersmjölk och så. Utan så småningom ska det ju gå över till fast föda. Och det kanske inte är så enkelt alla gånger. Men nödvändigt. På samma sätt tänker jag att det är viktigt att tillgodogöra sig maten, den andliga maten. Ytterligare ett perspektiv. Om man nu går i väglöst land, som man, om man går i Sarek till exempel, så då får man ju, där är ju inte utmärkta leder och så. Man behöver karta och kompass. Och nog är det väglöst land emellanåt på den här pilgrimsvandringen. Inte är det alltid som man ser vad Gud vill och vilken tanke han har. Men då utgör ju också Bibeln, det är inte bara mat utan den är karta och kompass också. Någon mer, ytterligare en sak som är nödvändig på den här pilgrimsvandringen, så är det ju bönen. Om jag nu återgår till det där med att gå med den där tunga ryggsäcken, Så på den här ryggsäcken så finns det ju då ett bälte som man spänner om sig. Och det är nödvändigt om man ska orka de där 18 kilorna. Och då får liksom ryggsäcken vila på höfterna. Och bär upp. Då går det till och med i den här oländiga terrängen. Ja, bältet det gör att jag orkar bära. Och bönen är som det här bältet då. Att det är omöjligt med den här pilgrimsvandringen. Det blir ingen pilgrimsvandring om jag inte fyller den med bön. Och bön det är liksom det största av väldigt stora saker som Gud har gett oss den möjligheten. Att i bönen ha en relation med hela universums Herre. Och det är så hisnande som man nästan tappar andan när man tänker på det. En sak som behövs verkligen lika mycket som maten så är det naturligtvis vatten. Om man inte får vatten så man klarar sig inte. Och vad står vattnet för? Ja, jag tänker på det här med när man vandrar i naturen då. Att sitta ner vid den där bäcken, ta av sig stövlarna och strumporna och sätta ner fötterna i vattnet. Oj, det är ljuvligt. Vattnet är nödvändigt, men vad är det? Jag tror vi kan säga att det är den helige ande. Och då står det ju så här, det jag stöder det påståendet på. Ska vi se om jag hittar det här också. Jo, Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus än inte hade blivit förhärligad. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden. Ja, är det någonting vi behöver i den här tiden så är det ju verkligen den helige ande. Det har aldrig varit enkla tider, alltid har det varit svårt på ett eller annat sätt. Men jag tänker på den helige ande och Jesu lärjungar då som gömde sig av rädsla för judarna. Men så hade de fått det här att ni ska invänta den helige ande. Och de 10 dagar var de i bön. Och sedan kom den helige ande på den första pingstdagen då. Och det vi ser det var ju att de blev totalt förändrade, förvandlade. De som hade gömt sig, låst om sig, de är ju beredda till och med att gå i döden nu för det de tror på, Jesus Kristus. Ja, som sagt, var en tuff tid nu. Vi behöver verkligen mer än någonsin den helige ande. Den helige ande som leder oss, hjälper oss, styrker oss, ger oss mod. Men det finns ytterligare en sak på en vandring. Och det gäller pilgrimsvandringen också. Det är vila. I psalm 23 läser vi så här. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Alltså att verkligen komma till ro, att kunna vila, det är absolut nödvändigt. Ibland kan man känna att stressen och allt man ska göra och alla sorter, det är liksom, det gör så att man, ja, man bara inte orkar. Då är det dags att söka vila. Och jag tror att det vi behöver mera än tidigare generationer, det är att söka tystnaden. Söka tystnaden. Ja, men klarar vi av det? Vi är ju så vana vid att omge oss med ljud hela tiden. Absolut nödvändigt att stänga av allt. Stänga av mobil, iPad och allt vad det nu är. Och inte ens ha musik i bakgrunden hela tiden. I den här tystnaden, om jag kan uppnå den, så kan jag höra Gud tala på ett sätt som jag inte kan göra när jag omger mig med alla dessa ljud och hela tiden är uppkopplad. Ja, det här är inte enkelt. Jag tycker självklart att det inte är enkelt. Men de erfarenheter jag har haft av tystnad, jag har ju varit några gånger på kloster och liknande miljöer. Alltså det är svårt, för att då får man också ta itu med sig själv och så. Men samtidigt, Guds närvaro. Jag glömmer aldrig när jag steg över tröskeln in på det klostret utanför Enköping i mitt uppsatsarbete. Alltså, jag blev fullständigt ställd. Det var inte alls. Jag hade inga idéer om hur det skulle vara egentligen. Jag hade nollställt mig. Guds närvaron. Guds närvaron som var så stark så att, ja, det finns inte ord för det. Våga ta det här steget. Att söka tystnad, stillhet. Ja, jag har en punkt till, eller lite så där. Men jag är snart framme nu på resan. På den här pilgrimsvandringen behöver vi också ha en beredskap att hjälpa andra. När vi vandrar där kanske det är de som far illa, som på något sätt har gett upp, eller de som aldrig kommit in på den här vandringen. Vi får ha en beredskap att hjälpa andra att komma med på pilgrimsvandringen. Ja, målet, det är ju himlen då. Och i Bibeln står det ju, används det en bild så här med Jesus som brudgum och hans församling som bruden. Det här begreppet blev ju väldigt förstört då av Knutby och Kristi brud, ni vet det. Så är det som vi alldeles har tappat det här begreppet. För det är ju så fantastiskt. Och ja, när jag satt och tänkte på det hemma så tänkte jag på kanske den allra finaste dagen i mitt liv. Eller en av dem, ja, i särklass i alla fall, så var det ju när Conny och jag gifte oss där i Närkeskil utanför Örebro. Alltså, det var ju hisnande att komma in i kyrkan och där sitter familj, där sitter vänner, där sitter de ifrån studiekamraterna och från den lilla församlingen där i Närkeskil. Och liksom en sån upplevelse. Och det starka med den här bilden tycker jag är att med brud och brudgum. Det är ju att brudgummen älskar bruden. Så ska det ju vara. Och bruden älskar brudgummen. En ömsesidig kärlek. Så det här är ju så stort, den här tanken att vår livsvandring leder fram till någonting som vi överhuvudtaget aldrig kan föreställa oss hur det är. De som nu har gått före oss, de har fått ta del av det. Men vi väntar på den dagen när vi ska få möta Jesus. Han som har varit med oss på den här vandringen. Jag ska avsluta med att läsa ett par bibelord. Första Petrus brevet kapitel 1 och vers 8. Det här är, man kan ha lite favoritverser. Sen ska man ju älska hela Bibeln, men det här är en favorit för mig. Honom, alltså Jesus då, honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Också från Uppenbarelseboken kapitel 19. Då är det liksom framme i himlen. Vers 7 tror jag. Ja. Halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom ära. För lammets bröllop har nu kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Amen. Herre, tack att du älskar oss med sån stor kärlek, att du gick i döden för oss, tog våra synder, men du uppstod och lever. Tack att vi får överlåta oss till dig. Hjälp var och en av oss på den här livsvandringen som vi har. Som ibland är så svår och vi snubblar och vi slår oss och det händer så mycket saker. Hjälp oss, Herre, att alltid, alltid, alltid hålla blicken fäst på dig. Herre, hjälp oss du. Hjälp oss på vandringen att vi en dag får nå det här målet att möta dig, Herre Jesus. I den himmelska världen. Tack. Tack Herre. Amen.
Tack Ingrid för predikan. Vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans. Dela brödet och vinet. Under tiden så kan ni använda den tiden som jag har sagt det någon gång förut. När man sitter och väntar på att få gå fram och ta del av det. Använd den till att be för dina nära kära. Eller det som ligger på ditt hjärta för vår värld. Vill du ha hjälp i bön så finns det säkert Ingrid finns här framme och Annars vänd dig till din granne i bänken och be tillsammans. Samtala tillsammans och använd den här tiden. Det är fint när vi är tillsammans och firar nattvard. Under tiden vi ska sjunga en psalm innan här, innan vi förbereder oss och tvättar händerna lite, vi som ska tjäna. Så gör vi, kan du också göra en insamling genom Swish, eller om du har pengar så är det när du går ut ifrån gudstjänsten. Vi har inte kollektboxen i bänkarna längre, utan Swish är det nu under salmen eller efteråt. Och vi ska sjunga nummer 749.